Berättelsen om människan är en historia som skrivits i blod. I podcasten Vår blodiga historia guidar jag, Dino Helmerfalk, dig genom historiens våldsamma, makabra och tragiska händelser. Du kommer få besöka platser och bekanta dig med personer vars berättelse chockerar, skrämmer och fascinerar. Känsliga lyssnare varnas. Kära lyssnare, välkomna till detta bonusavsnitt av Vår blodiga historia så här strax innan jul. Jag hoppas att ni har det bra där ute och jag förstår att abstinensen är olidlig. Men frukta inte, snart är Vår blodiga historia tillbaka med ännu en ordinarie säsong. I detta bonusavsnitt gästas podden av ingen mindre än Claes-Göran Karlsson. Han är verksam som professor i historia vid Lunds universitet. Claes-Göran disputerade 1987 och hans forskningsfält omfattar bland annat Östeuropa, historiebruk och folkmord. Han är en mycket produktiv författare med mängder av publicerade verk som berör professorns forskningsområden. Om du studerat historia på universitetet eller högskola så är chansen stor att du vid något tillfälle läst text som skrivits av honom. Min första kontakt med Claes-Göran var 2008, då jag inom ramen för det statsvetenskapliga program jag gick läste kursen Förintelsen och andra folkmord. Huvudboken för kursen var Folkmordens historia som skrivits av Claes-Göran och professor Christian Gerner som också gästat denna podden. Jag har kvar boken och använder den regelbundet i arbete med det här programmet. Men med de orden går vi direkt över till vårt mycket intressanta samtal som spelades in redan i somras. Claes-Göran Karlsson, välkommen till podden.
Tack så mycket.
Jag är jätteglad att du har tackat ja till att vara med här idag. Och vi befinner oss hemma hos dig i Falsterbo.
Stämmer.
Jag har aldrig varit så här långt ner i Skåne, fast jag är skåning själv. Jag kommer ju från Göingetrakterna, Snapphaneland. Och det ser helt annorlunda ut här nere, märkte jag när jag körde.
Det går en ganska skarp gräns mitt i Skåne. Vart? Någonstans i Hörtrakten, mellan slättlandet i söder och skogslandet i norr. Så att jag brukar säga att Småland börjar någonstans i Hörtrakten.
Okej, okay. Ja, det är den här... De här trakterna som är idealbilden för mig när jag tänker på Skåne, det är det som poppar upp i mitt huvud.
Så är det nog alltså Österlen till exempel. Ja, precis. Det är nog för de flesta svenskar Skåne.
Ja.
Men hela Skåne ser ju inte ut på det där sättet.
Nej, och det, när jag flyttade till norra Skåne då så blev jag lite besviken när jag kom till Fuskskåne. Liksom. men vi ska prata om... idag ska vi prata om Ukraina.
Ett annat slättland.
Och kanske inte så trevliga händelser som utflykter i Skåne. Jag tänkte egentligen att vi börjar med att du berättar lite hur du blev intresserad av dels Östeuropa då, men även då folkmordsforskning och det som hör till det.
Just den ukrainska historien, alltså den ligger i skärningspunkten kan man nästan säga mellan mina tre stora forskningsintressen. Jag började min karriär som sovjetforskare. Jag skrev en avhandling om historieskrivning och politik i Ryssland och Sovjetunionen från tsaren till Stalin. Och det berodde väl i hög grad på att jag hade lärt mig ryska i det militära på tolkskolan. Så att jag kände att jag borde ju göra bruk av de här språkkunskaperna, och då blev jag genast intresserad av Östeuropa. Och Ryssland, Sovjetunionen var ju en väldigt stor del av Östeuropa. Och sedan dess har jag skrivit om migrationsfrågor, jag har skrivit om politik, jag har skrivit om våldsregimen. Jag har skrivit om nationalitetsproblem av olika slag i Östeuropa under lång tid. Så Ukraina ligger i centrum på det sättet.
Ja.
Men ungefär för 25 år sedan så började man göra nationalencyklopedin i Sverige. Och jag hade precis disputerat det och fick då frågan om jag skulle vilja skriva länderartiklarna om Östeuropa för nationalencyklopedin. Och det är klart, som ung man blir man oerhört smickrad och tycker det är väldigt trevligt. Och så kom första beställningen, Armenien, 300 rader. Och jag visste ingenting om Armenien och la ner ett ofantligt arbete på att lära mig mycket om Armeniens historia. Och då insåg jag att det finns någonting i Armeniens historia som liksom överskuggar all annan historia som handlar om Armenien. All historia, vad den handlar om, hamnar så småningom i folkmordet som armenierna råkade ut från 1915 till 1917. Liksom allting relateras till det. Också den mycket gamla historien är en folkmordshistoria på något sätt.
Mm.
Och då blev jag oerhört intresserad av frågor om folkmord, brott mot mänskligheten, statsorganiserad terror. Mm. Så sedan dess har jag lett stora forskningsprojekt och skrivit väldigt mycket just om folkmord och brott mot mänskligheten. Och där kommer också den ukrainska problematiken in.
Mm.
Och mitt tredje forskningsområde är frågor om hur historien hanteras i samhället, hur historien brukas för olika syften.
Mm.
Och folkmordshistorier är alltid historier som har svårt att liksom lägga sig till ro. Man glömmer inte folkmordshistorier, utan man går igenom de här historierna om och om igen. Varje ny generation måste på något sätt relatera sig till detta.
Mm.
Så det handlar verkligen om historiebruk, allt ifrån erkännande och den typen av frågor till förnekande.
Mm.
Och det har också med det ukrainska att göra, för den ukrainska tragedin, det är en historia som lever i högönsklig välmåga än idag. Inte bara i Ukraina utan också bland många ukrainare i Nordamerika till exempel, som kanske är ännu mer intresserade av den här historien. Och det är en historia som relateras till förintelsen och till väldigt mycket annat också.
Mm.
Så även där är den ukrainska tragedin i centrum. Så man kan säga att den ukrainska terrorhungersnöden befinner sig i ett slags skärningspunkt mellan mina olika historiska intressen.
Ja, jag tänker spontant att när den genomsnittliga svenska historieintresserade lyssnaren, och då menar jag kanske inte någon med någon akademisk bakgrund och så, hör orden Ukraina och historia, så tror jag att de flesta tänker på Karl XII och Poltava.
Mm.
Men vi ska inte prata om saker som ligger så långt bak i tiden idag. Utan vi ska prata om ett någonting som heter eller kallas för Holodomor. Och jag tänkte egentligen be dig att beskriva vad betyder begreppet och vad det är Holodomor.
Det är ukrainska för hungerfarsot, svältkatastrof. Det betyder det ungefär på svenska. Och det är en historia som går tillbaka till åren 1932-1933. När Ukraina och angränsande områden drabbades av en förfärlig hungersnöd som tog livet av miljontals ukrainare, kanske så många som 4 miljoner, men åtminstone 3 miljoner ukrainare försvann under de här åren i förfärliga historier som handlar om kannibalism och svält och våld. Och sedan länge har man diskuterat den här händelsen i termer av folkmord eller brott mot mänskligheten. De flesta exempel på hungersnöd i historien handlar ju om felslagna skördar.
Mm.
Men Det är inte så i det här fallet, utan man brukar tala om den här hungersnöden som någonting människoskapat.
En konstgjord hungersnöd.
Ja, konstgjord kan man säga. Alltså, historien känner flera exempel på det här. Britterna ville inte hjälpa irländarna på 1800-talet när de drabbades av den stora svälten.
Mm.
I Kina under det stora språnget på 50-talet och början på 60-talet dog miljontals människor i en hungersnöd, och regimen stod och såg på. Och vi har flera sådana exempel. Senast är nog kanske Etiopien på 80-talet. Och det är en fascinerande historia. Och det är inte konstigt att man diskuterar det här i termer av om det är folkmord. Alltså folkmord är ett avsiktligt massmord på en specifik kategori av människor. Etnisk eller nationell eller religiös eller rasmässig, som man ibland brukar säga.
Mm.
Och för Ukraina framstår det som hände 32-33 som ett folkmord, som någonting avsiktligt som Sovjetmakten förövades för att tillfredsställa sina intressen. För andra finns det förstås andra intressen och bevekelsegrunder bakom. Men det här är alltså en tung historia som återkommer ständigt och jämt i Östeuropa.
Hur kom den här hungersnöden till och varför? Det var ju Sovjetunionen under Stalin.
Ja.
Är ju centralt.
Precis.
Varför?
Man kan enkelt säga att det finns tre rotsystem. Det första går ganska långt tillbaka i historien till året 1861. För då avskaffades livegenskapen i Ryssland. Och istället för att bönder var livegna så skulle de kunna få köpa sin egen mark.
Och det var under tsar Alexander II.
Ja, precis. Och det ledde till ett slags skiktning, social skiktning på landsbygden. Det växte fram en ganska stor grupp av självägande bönder.
Mm.
Starka arbetsgivare för fattigare bönder som blev lantarbetare istället. Och den här skiktningen, den uppmuntrades av de tsaristiska makthavarna. Det finns ministrar som verkligen ville se att Ryssland blev en del av en kapitalistisk marknad på det där sättet.
Mm.
Så kom oktoberrevolutionen och bolsjevikernas maktövertagande 1917. Och de kom att se de här rika bönderna, den här gruppen som hade skapats, som fiender. De var inte förtjusta i landsbygden, de var inte förtjusta i bönderna. Särskilt inte de här självägande kapitalistiska bönderna med deras marknadstänkande. De hade helt andra planer, så under den krigskommunistiska perioden, alldeles efter att bolsjevikerna hade tagit makten, så utbröt bondekrig, oroligheter på landsbygden. Och på ena sidan stod de röda, det vill säga bolsjevikerna, kommunisterna. Och på andra sidan stod det olika bondegrupper. Så det grundlades en fiendskap, kan man säga, mellan kommunistregimen och olika bönder, bondegrupper vid den här tiden. Och det var de här rika bönderna som på ryska heter kulaker, betyder egentligen knytnäve på ryska. Det grundlades en motsättning där, och det här krigskommunismen ledde 1921 till en hungersnöd. Där många människor dog var slutet på det ryska inbördeskriget under den här tiden. Men Lenin, han lyckades inte vid den här tiden att genomföra en förändring av landsbygden, trots att han väldigt gärna ville. För han hade väldigt mycket annat att tänka på, framförallt att bevara makten i en situation av inbördeskrig. En situation där främmande arméer stod på rysk mark. Utan det blev hans efterträdare Stalin som fick utföra det här istället. Och Stalin bestämde sig för att åstadkomma det som krigskommunismen inte hade kunnat åstadkomma. Det vill säga en radikal förändring av landsbygden. Där man bröt upp byarna, där man bröt upp de gamla ägandeförhållandena. Där man gav sig på kulakerna och straffade dem för att de hade ett marknadstänkande, ett kapitalistiskt tänkande. Och istället ville Stalin då satsa på kollektivjordbruk. Stalins stora idé var att industrialisera Ryssland, Sovjetunionen, till en supermakt. Han skapade ett system som man brukar kalla för planhushållning för att åstadkomma detta. Och det var städerna och det var industrierna, och särskilt den tunga industrin, som var i fokus. Men han insåg samtidigt att ska man åstadkomma detta så måste också jordbruket fungera enligt samma planhushållningsprinciper. Och vad Stalin ville göra, det var helt enkelt att kollektivisera jordbruket. Att samla alla jordbruksarbetare i kolchoser och sovchoser. Alltså frivilliga, kollektiva jordbruk. Kollektivt ägda eller statsägda. Frivillighet var den första idén. Då skulle den här kollektiviseringen kunna hjälpa industrialiseringen, att förse industriarbetarna i städerna med mat, att skapa en vinst för staten som man kunde använda till att handla med omvärlden, för man behövde omvärldens hjälp för att köpa stålugnar och traktorer och annat. Det visar sig att de ukrainska bönderna var inte särskilt intresserade av den här kollektiviseringen på frivillig basis. 1928 startade den här processen. 1929 insåg Stalin att kollektiviseringen fungerar inte särskilt bra. Så istället för frivillighet så valde han att tvinga bönder till kollektivisering. Och dessutom skickade han ut olika kommittéer och brigader på landsbygden för att samla livsmedel, spannmål framför allt, som man då skulle kunna använda att handla med omvärlden och få se städerna med. Och de ukrainska bönderna och deras familjer var inte särdeles villiga till detta. Så att det uppstod konflikter av olika slag, och i den här konflikten var naturligtvis staten starkast. Hungersnöd dök upp första gången redan 1928. Stalin bestämde sig inte bara för att kollektivisera jordbruket utan också att, som han sa, likvidera bönderna eller kulakerna som klass. Alltså de rika bönderna skulle helt enkelt försvinna. För det var de som stod i vägen för kollektiviseringen, tyckte han. Från 1929 delade han in kulakerna i tre grupper. De allra svåraste fallen, de skulle omedelbart avrättas. Nästa mittfallen var bönder som då tillsammans med sina familjer skulle deporteras för att syssla med jordbruk i avlägsna delar, Ishavsområdet eller centrala Asien eller Sibirien. Och många dog på vägen naturligtvis. Mm. Och den tredje gruppen skulle då få dåliga jordar alldeles i närheten. Så det var ett slags ett system med tre nivåer för man skulle hantera kulakerna. När så småningom lägersystemet Gula kommer till så är kulakerna en väldigt viktig fångkategori här. Men Stalin lyckades förändra jordbruket med dramatiska åtgärder. Så att kollektiviseringen slår igenom och är nästan fullbordad 1932-1933. Men då är den agrara strukturen i Sovjetunionen redan förstörd. Och det här leder då till två förfärliga missväxtår, 1932-1933, som leder till den här hungersnöden. Som kanske, jag tror att en rimlig siffra är 3 miljoner människor i Ukraina som dog. Det var inte bara ukrainare som dog, utan det var ryssar i gränsområdena till Ukraina. Alltså hungersnöden slog allra hårdast i de områden som idag den ryska utbrytarrepubliken i Ukraina har lagt beslag på. Men det fanns också områden i Nordkaukasus som drabbades oerhört hårt. Kazakstan, där det bodde nomadiserade boskapsskötare, de drabbades också oerhört hårt av den här hungersnöden.
Mm.
Men det finns en föreställning, särskilt i Ukraina, att hungersnöden särskilt drabbade Ukraina. Inte bara för att Stalin ville genomföra kollektivisering och förändra landsbygden på det sättet, utan också vill han komma åt den ukrainska nationalismen. för Stalin hade förstått att den ukrainska nationalismen är starkare än alla andra nationalismer i Sovjetunionen. Och en sån stark nationalism kan komma att hota Sovjetunionen som stat. Separatistiska idéer. Så genom att ge sig på de ukrainska bönderna menade han att man kunde få bort den ukrainska nationalismen. Och det är en stor diskussion kring den här terrorhungersnöden. Var den för att förändra landsbygden eller var den för att slå ut den ukrainska nationalismen? Eller var det bara ett resultat av felslagna skördar?
Jag vet att någon gång för en massa år sedan när jag första gången kom i kontakt med detta ämne så vet jag att jag läste någonstans att där stod hela tåg fulla med spannmål och ruttnade medans lik ströddes ut, alltså låg på vägarna.
Ja.
Finns någon sanning bakom det eller är det överdrifter?
Ja, det är väl lite överdrifter för det tror jag väl inte att det fanns sådana tåg. Men faktum är att trots att det här var ju en öppen hungersnöd, alla visste ju om att Ukraina led, att man behövde göra någonting. Men ändå så fortsatte då Stalin att exportera spannmål till västmakterna för att få pengar till den sovjetiska industrialiseringen. Och det fanns också resurser, det fanns också spannmål och mat till de militärgarnisoner och de brigader som Stalin skickade ut för att plocka livsmedel av bönderna. Så att alltså det fanns ju en grupp människor i Ukraina som hade mat. Och så fanns det då de stora bondemassorna som inte hade mat utan tvingades till förfärliga ting. Så att det ligger någon sanning i det, men alltså ruttnande livsmedel, det tror jag kanske inte riktigt på under de här förhållandena. Men alltså Stalin gjorde väldigt mycket han gjorde för lite kan man säga för att hindra hungersnöden. Alltså det finns ett slags, jag brukar säga att det finns en kriminell likgiltighet för mänskliga liv bakom det Stalin gjorde. För att straffa de ukrainska bönderna som inte levererade tillräckligt mycket spannmål enligt planmålen, så bestämde han sig för att han skulle stänga de kollektiva affärerna. Och andra möjligheter att få fatt i livsmedel. Han stängde av de ukrainska gränserna så att bönderna inte kunde lämna Ukraina. Han inrättade ett system med inrikespass som gjorde det omöjligt för de ukrainska bönderna att flytta till städerna. För i städerna fanns det bättre försörjningsmöjligheter. Men inte heller det blev möjligt. Så att man kan säga att om det inte var folkmord så var det åtminstone brott mot mänskligheten. Och brott mot mänskligheten är den här typen av förfärliga ting, kollektiva ting riktade mot särskilda grupper av människor.
Jag tycker att tankarna flyger lite iväg åt kung Leopold.
Ja.
När du berättade.
I belgiska Kongo.
Ja, precis. Levererade du inte tillräckligt så ryker försörjningsmöjligheterna. Sen var väl det kanske, man kan väl inte jämföra mänskligt lidande, men barbari av ett annat slag i belgiska Kongo.
Skillnaden är möjligen att alltså, kung Leopold, alltså det finns inte särskilt mycket gott att säga om honom, men han ville ju inte mörda kongoleserna. Han ville ju att de skulle arbeta i sitt anletes svett för honom. För att han skulle kunna sälja gummi och ädelstenar och guld och annat som de skulle fixa till honom. I Stalins fall var det ju inte så.
Nej.
Det var inte så att han ville göra någon vinst på de ukrainska bönderna. Utan det var snarast terror, det vill säga sätta skräck i dem och försöka förinta dem så att de inte kunde genomföra någonting som han inte tyckte de skulle genomföra.
Men lyckades han förinta dem som kulakerna som klass?
Ja, det kan man säga. Det är 1933 återstår det i princip inga kulaker i Sovjetunionen längre. Många sitter inspärrade i läger, de som inte redan är döda genom att de har skickats iväg för att arkebuseras eller de har dött i hungersnöd. Så att kulak-kategorin försvinner helt enkelt.
Försvinner den för all framtid eller har den återuppstått alltså efter Sovjetunionens fall?
Ja, det är svårt att säga. Det som hände var ju att kulak från början alltså var ett ganska avgränsat begrepp. Man visste vilka som var kulaker. Det var självägande bönder med vissa resurser och vissa ägor.
Mm.
Men allt eftersom den här terroroperationen spred sig så kan man säga att vem som helst kunde bli kallad för kulak. Alla som motsatte sig Stalins kollektivisering av jordbruket blev plötsligt kallad kulak.
Ja, men det
och det var liksom ingen, det var inga objektiva gränser utan det var ett grannar som inte tålde varandra.
Ja.
De kunde då anklaga varandra för att vara kulaker och någon av dem råkade ju då förfärligt illa ut. Så det blev, kan man säga, ett allmänt skällsord, ett slags allmän demonisering eller stigmatisering av människor.
Det är väl lite folkmordens inbyggda mekanik med avhumaniseringen. Jag menar, tutsier blev kackalackor, bosnier blev turkar och judar blev ohyra och de här blev kulaker. Ja. Alltså det hör ju lite till det, va?
Jag brukar säga att det finns, jag sysslar ju mycket med liksom allmänt folkmordens historia. Och det finns vissa grupper i folkmordens historia, kategorier ska de egentligen kallas, som har en tendens att drabbas av folkmord. Det är till exempel sådana som judar och armenier.
Mm.
Alltså duktiga människor, duktiga folk som tar för sig i när ett samhälle moderniseras, som skaffar sig politiska rättigheter, som skaffar sig ekonomiska fördelar, som överhuvudtaget finns med. De får många Nobelpriser och så vidare. Och kulakerna tillhör den här gruppen, alltså kulakerna var de som lyckades när det ryska samhället öppnades på 1860-talet, blev självägande, blev rika, blev duktiga, skapade stora skördar, fick stora jordar, boskapsjordar.
Mm.
Och det är ofta den gruppen av minoriteter som drar majoritetsbefolkningens blickar till sig, ett slags avund. Mm. För att de har lyckats. Och många fattiga bönder i Sovjetunionen applåderade det Stalin gjorde. Därför att det var de där jävlarna som hade lyckats. Som han nu kunde komma åt. Och det betyder att Stalin fick stor uppbackning underifrån.
Mm.
Från de fattiga i agrarsamhället.
Mm.
När han gjorde det han gjorde.
Det är en intressant reflektion. Jag har aldrig tänkt på det där på det sättet. Men det, nu när du säger det så är det ganska uppenbart egentligen.
Alltså det är så uppenbart i Kambodja. Var det vietnameser och kineser som drabbades. Och de bara tillhörde också de framgångsrika. Och det. Så det kan man nästan följa från folkmord till folkmord. Mm. Att det är specifika kategorier. Det är inte de fattigaste och eländigaste.
Rwanda var väl också rätt likt på det.
Tutsierna var ju herrefolket, ja. I Rwanda. Det var de som stod belgarna närmast, alltså kolonialfolket.
Mm.
Så på det sättet, så det stämmer. Det stämmer inte alltid förvisso, därför att i Latinamerika till exempel är det verkligen de fattigaste. Det är maya-indianer och andra som drabbas av folkmord. Men i många fall, i alldeles för många fall är det just de här, de kallas på engelska ibland för middlemen minorities.
Ja, Balkan följer väl inte mönstret kanske?
Inte riktigt.
Nej. Mm. Det här, om den här ukrainska hungersnöden, om det är ett folkmord eller inte, är man ju inte riktigt överens om internationellt sett. Det är Sverige som jag har förstått har inte erkänt det som ett folkmord. Och en rad andra västeuropeiska länder egentligen.
Inte gjort det heller, nej.
Nej. Vad beror den här oenigheten på? Skulle du kunna säga någonting om det?
Ja, det beror på väldigt mycket skulle jag säga. Dels beror det på att alltså, Ukraina är ändå, har ändå under väldigt lång tid varit en del av Sovjetunionen. Och Sovjetunionen var ett land man inte ville stöta sig med. De många intellektuella, många politiker hade ju en socialistisk världsbild och har en socialistisk världsbild. Och det här skedde i ett socialistiskt eller kommunistiskt samhälle. Det är mycket lättare att ge sig på nazisterna som liksom är onda redan från början. Men det är rätt många människor som inte skulle vilja kalla kommunismen för en ond ideologi redan från början. Utan möjligen någonting som blev ont efterhand, så att säga.
Mm.
Sen är det också så att den ukrainska hungersnöden tilldrog sig ett land vars språk och kultur man inte har någon aning om överhuvudtaget, väldigt många människor, så man vet väldigt lite om det. En sak är att man inte vill veta det, men en annan sak är att man faktiskt inte vet särskilt mycket om det heller. Och sen är det, tror jag också, den här frågan om att det faktiskt är besvärligt att reda ut. Rör det sig om ett folkmord? Rör det sig om bara en kriminell likgiltighet i det stora hela? Eller är det ett uppsåtligt massmord på en kategori av människor som kallas ukrainare? Bara för vad de är, inte för vad de har gjort. För så säger FNs folkmordskonvention att genocide är. Men alltså, det är väldigt svårt att bestämma detta. Och i många fall är det svårt när det gäller den kommunistiska terrorn. Det här är ju en historia som finns i ett kontinuum från bolsjevikernas revolution 1917 ända fram till Stalins död 1953.
Mm.
Det är en del av den här större historien. Och i flera fall är det oerhört svårt att kategorisera våldet. Normalt sett brukar vi tala om terror, och då är det inte terror som det som drabbade New York 2001. Utan det är statsorganiserad terror, alltså en stat som terroriserar sina medborgare för att göra dem lydigare och mer politiskt hanterbara.
Mm.
Och sen så finns det då begreppet brott mot mänskligheten, och det rör sig i det ukrainska fallet säkert om ett brott mot mänskligheten. Alltså ett massmord, massvåld på specifika kategorier, med deportationer, med våldtäkter och väldigt mycket annat. Men folkmordsbegreppet är ett begrepp som bygger på intentionalitet. Det vill säga att det finns en avsikt, att det finns ett uppsåt bakom, och att man måste kunna belägga det där uppsåtet för att kunna kalla någonting för ett folkmord. Och det är ju oerhört sällan som folkmördare liksom lämnar efter sig ett litet papper där de skriver att det här ville jag verkligen och jag lyckades, hurra.
Mm.
Det är inte ens Hitler gjorde det. Och i Stalins fall så det är oerhört svårt att belägga att han verkligen ville det här. Samtidigt så ett folkmord är aldrig en oavsiktlig konsekvens, utan det är alltid resultat av en rationell politik som någon bedriver för att man vill tillfredsställa vissa intressen och nå vissa mål.
Men man kan ju argumentera för att intentionen fanns eftersom Stalin nu sa att han ville utrota kulaker som klass.
Precis. Absolut. Men då är det ytterligare en komplikation i relation till FNs folkmordskonvention, nämligen att bönder är en social grupp, och sociala grupper kan aldrig utsättas för folkmord. Utan man måste då konstatera att det är ukrainska bönder. För ukrainare är nämligen en etnisk eller en nationell grupp, och de kan utsättas för folkmord. Så det här är komplicerat. Det var så när man skrev under och arbetade fram FNs folkmordskonvention 1948, ratificerades den. Så fanns det en levande diskussion vad det var för grupper som skulle kunna inkluderas bland offren. Och det skulle vara etniska, nationella, religiösa och rasmässiga grupper. I diskussionen fanns också sociala grupper som bönder, politiska grupper. Men Sovjetunionen protesterade mot detta. Därför att de var oroliga att de skulle hamna på fel sida i folkmordshistorien. Så de gick inte med på det utan la in sitt veto och sen fick man plocka bort det här. Men man ska ha klart för sig att det var inte bara Sovjetunionen som hade besvär. Det var till exempel Storbritannien och USA. USA var oroliga för vad man skulle kunna säga om slaveriet, vad man skulle kunna säga om hanteringen av urbefolkningen. I Storbritannien var man orolig för vad man skulle säga om kolonialväldet och vad man hade gjort i Indien och på andra håll. Så att det fanns ett ganska stort motstånd mot sociala och politiska grupper överhuvudtaget. Mm. Och det har ju drabbat ukrainarna också, kan man säga. Men i Ukraina så är ju det som hände 32-33 beskrivet som ett folkmord. Alltså staten har slagit fast, i politisk anda har man slagit fast att det var ett folkmord.
För en lekman som jag så låter det ju som att det här egentligen faller på formuleringar i en lagstiftning. Men det är intressant det du sa här på slutet. Jag har gjort två avsnitt om en man som hette John C. Woods, som var skarprättare, och han hängde nazistopparna efter Nürnberg-rättegångarna. Och just i inledningen till det avsnittet så nämner jag det här att alltså när vi tittar på andra världskriget och Tyskland och allt sånt, så vi gör ju det såklart med ett filter. Vi har ju, vårt filter heter ju Auschwitz, det är den uppenbara ondskan för oss, va? Ja. Men vi glömmer ofta bort att Storbritannien ändå var ett kolonialvälde vid tiden för andra världskriget, men absolut, vi betraktar ändå som the good guys.
Alltså, det är klart att vi har en västlig bias i det här. Det är lättare att ge sig på Sovjetunionen. Sovjetunionen finns ju dessutom inte längre. Än att ge sig på USA till exempel. Alltså ända sedan USA gav sig in i Latinamerika på 1800-talet, så har det skett förfärliga ting i Latinamerika och också i modern tid. I Guatemala till exempel, där USA backade upp en högerregim som mördade Maya-indianer. Och USA ligger på alldeles fel sida i väldigt många av de brotten som har skett i Latinamerika. Mm. Och de här koloniala folkmorden, alltså där är ju Tyskland och Frankrike och Storbritannien och Spanien och Portugal inblandade, och kanske också Sverige och Danmark i slaveri och annat. Så att vi bör nog se folkmord som en historia som handlar om hela världen sedan väldigt lång tid tillbaka. Det är inte bara kommunister och nazister som har folkmördat, utan det är många olika grupper av människor i många olika situationer.
Precis. Sen tänker jag väl också att det finns en vår kulturella förhållning till vad det är ett folkmord ändras ju också över tid, såklart.
Så är det ju. Där finns många intressanta frågor. En sådan fråga som jag tycker är särskilt spännande är det om folkmord kan ha förövats utan att begreppet fanns.
Ja, men precis.
Det är i Turkiet lite... säger man ju idag att folkmordet på armenierna 1915-1917 kan inte ha varit ett folkmord, därför att folkmordsbegreppet fanns ju inte då. Nu tror jag att det är en fullständig missuppfattning om vad historia är, för om vi bara skulle skriva historia med hjälp av de begrepp och ord som fanns då skulle det inte bli mycket av historia. Men vi ska naturligtvis respektera det historiska sammanhanget, men samtidigt ska vi ju naturligtvis närma oss historien med våra glasögon, med våra ord, med våra teorier, med våra begrepp. Så att det är klart att det är, att man kan hitta folkmord redan i Bibeln, trots att folkmordsbegreppet verkligen inte var uppfunnet då.
En sak som jag har, som jag brukar säga när jag brukar föreläsa om det skånska kriget, en sak som jag brukar ta upp på de föreläsningarna och som jag har sagt några gånger här i podden, det är att jag har ju, sedan jag flyttade till Skåne, har det blivit väldigt klart för mig hur levande det här med, alltså den delen av den skånska historien som rörde skånska kriget är här fortfarande. Det hade jag ingen aning när jag flyttade hit. Och där finns ju, jag har stött på dem, en del personer som då hävdar att det Karl den XI gjorde sig skyldig till i Skåne kan man betrakta som ett folkmord. Och det är ju egentligen, det är ju övergrepp på bönder.
Så att visst, man kan ju dra parallellen till Ukraina i det fallet. Sen är det ju naturligtvis mycket mindre i Skåne än i Ukraina.
Alltså man måste vara lite försiktig med begreppet också. Mm. Alltså det är inte bra om allting blir folkmord. Jag menar, man kan beskriva...
Nej, det blir lite
urvattnat. Man kan beskriva abort som folkmord. Det finns ju aktivister som gör det.
Ja.
Som kallar abort för förintelsen eller någonting sånt. Alltså det... Då har man kanske hamnat på fel sida om gränsen, skulle jag säga. Då är det missbruk av historia mer än bruk av historia. Men visst, alltså man kan, jag brukar inför mina studenter alltid ta upp det som skedde på Utöja.
Mm.
På en norsk ö där en högerextremist sköt ner 70 unga socialdemokrater, inte bara dem utan det är ytterligare några, men framförallt ett gäng unga socialdemokrater. Det kan visserligen inte vara folkmord enligt FNs folkmordskonvention, för de är politiskt bestämda, de här människorna.
Mm.
Och de kan inte utsättas för folkmord. Men det var väldigt avsiktligt.
Mm.
Och det var definitivt ett massmord.
Ja, absolut.
Och det finns ingen undre gräns för när ett folkmord kan ha förövats. Det är klart, det var inte 6 miljoner eller så, utan det var kanske 70 människor.
Mm.
Men ändå alltså. Men den springande punkten är trots allt det här med intentionaliteten. Alltså man måste kunna belägga en avsikt. Att det finns en rationalitet, en tanke, ett mål bakom.
Mm.
Att man helt enkelt vill förverkliga vissa intressen.
Mm.
Som man bara kan göra om man röjer undan vissa grupper. Ska man nå kommunismens idealsamhälle kan man inte ha ukrainska nationalister springande där, för de förstör hela den där tanken. Ska man nå Sovjetunionen som ett starkt industrisamhälle, en supermakt, så måste man ha ett jordbruk som stöttar den där ansträngningen.
Mm.
Sen kan man verkligen diskutera om kollektivjordbruk gör detta, för att det finns ingenting som tyder på att kollektivjordbruk någonsin har fungerat väl, kanske i Israel, men inte på särskilt många andra ställen, så att men definitivt ska man inte kalla det för en oavsiktlig konsekvens av en politik som bara blev fel, utan det finns naturligtvis tankar och rationalitet bakom hos Stalin.
Ja, och just att inte agera när det väl är igång.
Ja, exakt, att inte lindra konsekvenserna för alla.
Om det nu skulle vara oavsiktligt, så att säga.
Ja, alltså man vill ju från hjälporganisationer i USA och på andra håll i världen alltså bistå, men Stalin lät dem inte bistå.
Nej.
Utan lät gränserna vara stängda trots att man verkligen kunde ha lindrat hungersnöden. Och det tyder ju på att folkmord skulle kunna användas.
Mm. Ja, nej, jag tyckte det var slående när jag kollade på vilka länder som har erkänt detta som ett folkmord. Och Kanada och Australien var väl mest framträdande bland västländerna, om jag inte minns riktigt.
Alltså Kanada har ju stora ukrainska emigrantgrupper.
Mm.
De finns ju, de är ju väldigt starka i Nordamerika, och den här historien spelar en oerhört viktig roll, också politisk roll skulle jag säga, i Kanada och i USA.
Men USA har inte erkänt det som ett folkmord?
Nej, USA har inte gjort det. USA ligger väldigt lågt med sådant, med erkännande av folkmord överhuvudtaget.
Ja, okay.
Men i Kanada har man gjort, och där har ukrainska påtryckningsgrupper spelat en viktig roll.
Mm, mm. Jag skrev ju i mail till dig inför att vi skulle träffas här, att jag ville ta upp det här, ställa det lite i relation till förintelsen. Det är väl nästan lite oundvikligt att göra. Det är ju två totalitära stater och två folkmord, ungefär vid samma tidpunkt.
Ja.
Så vad tror du, hur kommer det sig att det här är så mycket mindre okänt än förintelsen?
Jag tror redan att vi har varit inne på det. Alltså jag tror delvis att det är en ideologisk fråga. Att många har svårt att hantera det här. Alltså att nazismen är intentionellt ond.
Mm.
Det tror jag inte särskilt många har problem med att skriva under på. Men att socialism och kommunism också av det sovjetiska slaget skulle vara intentionellt ond, att den kommunistiska idén skulle vara ond från början, det tror jag att många har svårt för. Många tänker att ja, men kommunismen, det är ju de fattiga, så de egendomslösa, som försvarslösas ideologi. Och att en sådan ideologi skulle kunna ligga bakom någonting så förfärligt som en terrorhungersnöd, det tror jag många har svårt att acceptera.
Mm.
Sen var det ju också så att man ville hålla sig väl med Sovjetunionen, också med Stalins Sovjetunion, och särskilt när Stalins Sovjetunion då hade gått segrande ur andra världskriget och fortfarande fanns kvar besegrat Hitler och nazisterna, så blev det väldigt svårt att ta upp det. Men vi vet också att människor som var på plats under terrorhungersnöden, alltså svenska diplomater, nordiska diplomater och andra journalister, alltså talade inte klarspråk alls om vad som hände, utan var diplomatiska ut i fingerspetsarna när de redovisade det här och sa att nej, men det här är inte så farligt. Alltså vi har många exempel på detta. Det tyder på att man har haft svårt att hantera det hela.
Mm.
Men det är en stor och besvärlig fråga det där, varför vissa folkmord har så starka röster bakom sig. Varför det finns resurser till att tala om vissa folkmord men inte andra. Ofta har det ju att göra med hur nära oss de är. Alltså vi känner väl ett behov av att tala om förintelsen eftersom den ändå förövades i vårt närområde.
Mm.
Vi känner ett behov av att tala om vad som hände i Jugoslavien på 1990-talet eller det som tidigare hade varit Jugoslavien, eftersom det är så många av oss idag i Sverige som har rötter i det där samhället. Och det är svårare att tala om Rwanda, och det är paradoxalt nog också svårare att tala om Sovjetunionen.
Mm.
Det är alldeles för lite forskning, har varit alldeles för lite svensk forskning om Sovjetunionen och om de här hemska historierna som skedde där.
Mm.
Det är så många som inte vill göra den där informationen som ändå är ganska given som vi har. Det är många som inte vill göra det till kunskap.
Mm. Ja, för jag har ju märkt att personer som av olika anledningar kanske vill nedtona förintelsen på något sätt då, liksom, brukar ofta ta upp Ukraina och hungersnöden som liksom, men titta, men ja, det där, förintelsen var väl inte så farligt, titta på Ukraina, men lite det resonemanget.
Nej, så kan man ju inte riktigt säga, alltså, det är farligt att säga så, och dessutom, alltså, Ukrainas roll i förintelsehistorien är inte särskilt trevlig.
Nej.
Alltså den ukrainska nationalistorganisationen, brukar förkortas OUN, alltså spelade en viktig roll som hantlangare till nazisterna.
Ja.
Och nu var det ju inte bara Ukraina, utan det var polacker och många andra som också fanns på plats och hjälpte nazisterna deras vidriga gärningar.
Mm.
Men i Ukraina har man svårt att hantera förintelsehistorien, och nu när man är ovänner i Moskva och i Kiev, så använder ju Putin väldigt ofta förintelseargumentet mot ukrainarna. Ni är ju fascister, ni är ju nazister, ni hjälpte ju nazisterna i den här förfärliga saken.
Ja.
Medan vi ryssar, vi besegrade nazisterna istället. Det är någon sorts historisk krigföring.
Ja, det låter lite som att att Ukraina idag är lite between a rock and a hard place.
Mm.
I den bemärkelsen, om man har dels Holodomor på ena sidan och sen kollaborationen med fascisterna.
Ja, precis. Nej, men det är någonting som återkommer i offentligheten i Sverige också. Just det här att ukrainarna, de är inte värda vår sympati. Därför att de tillhör fel sida under andra världskriget.
Mm.
Och bidrog till förintelsen istället för att hjälpa människor.
Mm.
Och Putin har ju naturligtvis lyckats väldigt väl i sin propaganda där.
Ja, det är tragiskt.
Men det är inte bara Putin, utan det är väldigt många andra intellektuella politiker i Västeuropa som har samma hållning.
Ja, nej, det är tragiskt. Jag tycker inte om när man jämför mänskligt lidande.
Det är den där dubbelheten som man alltid ställs inför som historiker. Det är klart att man måste liksom, man måste ju göra varje historia rättvisa så gott det går på den här historiens villkor.
Ja.
Men samtidigt måste man ju kunna höja blicken och fundera lite grann på frågor om vad som kommer igen om och om igen från en folkmordshistoria till en annan. Finns det mönster, finns det modeller som gör det lättare för oss att begripa det hela och kanske till och med förutse nästa gång?
Mm.
Vilken roll spelar hungersnöd till exempel i de här förfärliga historierna?
Mm.
Alltså sådana frågor är ju intressanta för oss som är forskare.
Mm. Den egentligen sista frågan som jag hade tänkt att ställa till dig, det var det här hungersnöden då på 30-talet. Hur används det av, först och främst används det, och i sådana fall om, hur, av ungerska nationalister idag, med tanke på de konflikterna som råder mellan Ryssland och Ungern idag?
Ungern?
Ukraina. Ungern har väl sin historia med Sovjet, men Ukraina menar jag naturligtvis.
Mm. Ja, det är, jag skulle säga att det är ju framförallt den ryska sidan som vill tala historia i det här fallet. Jag tror att jag har inte sett så där väldigt tydligt att man från ukrainsk sida skulle vilja skylla det här på Moskva.
Nej.
På Kreml. Det var visserligen Moskva och Kreml som spelade en viktig roll där, för det var där Stalin satt.
Mm.
Men jag tror att man i Ukraina idag ändå inser att men Sovjetunionen finns ju inte längre.
Nej.
Stalinismen finns rimligtvis inte längre. Det är en annan regim som sitter i Kreml idag. Och det gör ju att kopplingen till det gamla är mindre användbar.
Mm.
Så att det är nog snarare Putin som gärna plockar fram den här historien.
Mm.
Även om inte, jag ska inte säga att han har talat särskilt mycket om Holodomor.
Nej.
Inte han heller. Utan det är nog en historia som ska användas på andra sätt.
Hur minns man det här i Ukraina? Anordnar man ceremonier eller hur?
Ja. Man minns det, och man har minnesdag, och man håller minnet av Holodomor ytterst levande.
Ja.
Det drabbade ju faktiskt väldigt många människor.
Ja.
Och många har ju liksom anhöriga som gick under i hungersnöden, och också i Nordamerika så spelar det här en oerhört viktig roll. Det finns ukrainska forskningsinstitut i Nordamerika som håller liv i både minne och forskning om det som hände. Så att det här är vad vi i Sverige kallar för levande historia. Alltså en historia som har svårt att lägga sig till ro och dö och försvinna och glömmas bort. Det är verkligen någonting som nya generationer behöver komma ihåg och minnas på sitt sätt.
Mm. Så är det, och det är märkligt att trots att vi minns och vi ceremonier hålls och utbildning och så sker det ju med jämna mellanrum genom hela 1900-talet.
Det är ju så. Vi har lite svårt att se det på nära håll. Alltså ett folkmord behöver man se på avstånd där, för att annars så... Det är väldigt svårt att se uppsåtligt massmord som gjorts mot människor som bara har en speciell identitet.
Mm.
Alltså man behöver ofta backa lite från det som hände innan man kan säga att det här är ett folkmord. Men alltså det finns ju regioner i världen idag där vi ser att folkmordet skulle kunna finnas. Vissa delar av Afrika till exempel, Mellanöstern förstås. Behandlingen av yazidierna. Så att nej, folkmord kommer alltid att finnas, har jag en känsla av. hur mycket vi än säger aldrig mer. För det säger vi efter varje nytt folkmord, men ändå så kommer det nya folkmord. Och det är tragiskt, men
ja, det är en mörk profetia. Absolut. Jag brukar ofta tänka på det. Jag nämnde här innan då att jag kommer från Bosnien och du nämnde innan det här med den geografiska närheten. Mm. Vilka vad det är vi väljer att fokusera på.
Ja.
Och jag märker att det är ganska få människor som känner till händelserna på Balkan i detalj. Och det förstår jag på ett visst sätt, va. Men jag märker ju att det är ännu färre som känner till Rwanda, som egentligen utspelar sig samtidigt.
Mm.
Och som är, utan att jämföra lidandet, ändå ganska mer omfattande. Det är ju fler offer och det är ju grövre på ett annat sätt. Och det jag tror det handlar om, precis som du säger, avståndet. Ja. Och det var väl någon, om jag inte minns fel, någon reporter, någon brittisk reporter som hade varit både i Rwanda och i Bosnien.
Mm.
Men som sa det att den här kvinnan i Bosnien hade kunnat vara min mamma.
Mm.
Men just upplevde inte samma sak för den rwandiska kvinnan.
Nej, precis. Nej, alltså,
och det är skrämmande.
Det finns en tendens också bland forskare faktiskt att se det här som ett slags konkurrensförhållande eller till och med tävling.
Ja.
Alltså vilket är ondast?
Ja.
Och jag tror att man så gott det går ska försöka frigöra sig från detta. Ja. Men på något sätt är det här kopplat till förintelsen ändå, därför att de som talar om förintelsen talar väldigt ofta om att det här är alldeles unikt.
Mm.
Alltså det bästa termen är engelskans unprecedented. Det betyder att det har hittills aldrig skett, men det skulle kunna ske i framtiden en ny förintelse av samma slag som den som Hitler förövade. Men jag tror inte att man ska se på folkmord som unika, utan man ska sätta in dem i historiska sammanhang, man ska jämföra dem med varandra för att utvinna kloka saker som kan förhindra framtida folkmord. Jag är till exempel motståndare till att man i Sverige stavar förintelsen med stort F. Man stavar inte den ukrainska terrorhungersnöden med stort U. Man stavar inte folkmordet på armenierna med stort A. Utan det är väldigt specifikt. Och i min värld så lyfter man då liksom ut folkmordet ur sitt historiska sammanhang. Och närmast gör det till någonting sakralt, någonting religiöst. Någonting som man inte ska diskutera med vanlig vetenskaplig metod. Det tycker jag är synd. Därför att förintelsen förtjänar att få sitt historiska sammanhang.
Mm.
Och naturligtvis också den ukrainska hungersnöden.
Mm. Med de orden så tänkte jag att vi kan egentligen sätta punkt för folkmordssamtalet. Vi har hållit på i 55 minuter. Det går ganska fort. Och du skriver ju ganska mycket, som du sa. Jag tänkte att om du skulle vilja göra reklam för någonting som du tror att lyssnarna av den här podden skulle finna intressant. Och du får göra reklam för precis vad du vill, så länge det inte är brottsligt.
Ja. Jag har faktiskt skrivit en bok som handlar just om den sovjetiska terrorhistorien från revolutionen fram till Stalins död. Och också om hur den har hanterats av eftervärlden, inte minst den sovjetisk-ryska eftervärlden. Boken heter Terror och tystnad, Sovjetregimens krig mot sin egen befolkning. Den har visserligen några år på nacken, men den finns i en pocketupplaga av senare datum och skulle kunna vara läsvärd just i det här sammanhanget. Jag har också skrivit en bok som inte kom för allt för länge sedan som handlar om det moderna 30-åriga kriget. Om Europa 1914-1945. Där jag beskriver den sovjetiska terrorhistorien men sätter in den i ett brett sammanhang. Sen kommer det ganska snart på ett förlag som heter Historiska Media i Lund. En bok som handlar om folkmord. Och där jag kommer ta upp bland annat den ukrainska hungersnöden.
Mm.
Så det är väl de böcker jag skulle kunna nämna just nu.
Då så lägger jag in länkar till webbshopparna i programbeskrivningen till detta.
Härligt, härligt.
Och första gången jag kom i kontakt med dig då i egenskap av författare, det var ju när jag läste boken Förintelsen och andra folkmord.
Mm.
Nej, förlåt, Folkmordens historia heter det, va?
Precis, som jag skrev tillsammans med Krif von Järner.
Precis, kursen som jag gick då vid Linnéuniversitetet hette Förintelsen och andra folkmord.
Ja.
Och då var den boken, det var huvudboken i den kursen. Så. Men jag tackar dig för att du ville vara med.
Tack så mycket.
Och jag hoppas att du kan tänka dig att vara med någon gång i framtiden om vi får tillfälle för det.
Väldigt gärna.
Tack.
Tack.